Klockan är 4, här är Studio 1, torsdag.
Nya turer kring partibidragen försöker Moderaterna förhala frågan. Ja, det menar Miljöpartiets Peter Eriksson. Ni hör honom alldeles strax.
Och så om toppmötet här i Stockholm. Vi har träffat Lettlands premiärminister som nu är djupt bekymrad över krisen i eurozonen.
Och nu kommer första boken om den så kallade gryningspyromanen.
Många människor så ser ju just bara alla bränder och läser bara om det, men vi vill också att de som gör det och har ett hat också ska förstå vad han har gått igenom. Dels var han utsatt för i skola och i hemmet. Han verkar inte som han hade någon trygg plats.
Gryningspyromanen. I april förra året så dömdes han till 8 års fängelse för bland annat mordbrand.
Och detta efter att ha tänt eld på ett flerfamiljshus i Ystad. Och under många år så jäckade han polisen och satte skräck i befolkningen. Och många undrade vad det var som drev denna mordbrännare som också misstänktes för att ha eldat upp flera kulturminnesmärkta byggnader och andra bostadshus.
Nu har den första boken om honom publicerats och författarna söker svar på just detta i boken. Och samtidigt är hans framfart i södra Skåne fortfarande färsk i minnet. Hos många.
Han blev en del av våran gårdshistoria eftersom man faktiskt har eldat upp den en gång för oss.
Man kan inte ta från en människa allt, då skapar man en hämnare. Och det är det farligaste du kan göra.
All fokus var riktad mot honom. Han var sliten, långhårig, såg ut att må väldigt dåligt. Jag nästan skämdes på något sätt.
Man ser på många av träden här som alltså, blev brandskadade. Så vi ser äppleträden här ute. Så vi bara hoppas så länge de håller ihop.
Okej, man ser ju att de är lite mörka.
Ja,
man
ska se. Barken är borta där så de var ju helt sönderbrända.
Har det kommit några äpplen?
Ja, det har det faktiskt gjort. I år har det varit väldigt bra äpplen så att vi plockade väldigt mycket äpplen.
4 krokiga träd står kala i den isande februarivinden framför den klassiskt vitslammade Skånelängan. Här bor Helena Österberg, hennes man Johan och deras dotter Linn sedan drygt 1,5 år tillbaka. Det här huset som ligger strax utanför Västra Vemmenhög i Skåne är uppbyggt på den grund som Nils Holgersson-gården en gång låg. Den heter fortfarande så. Men originalgården som hade anor från 1700-talet och som Selma Lagerlöf antas ha använt som förebild i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige sattes i brand en tidig morgon i september 2004. Då bodde inte Helena och hennes familj här utan i ett sommarhus på andra sidan åkern.
Det var den enda helgen det året som vi inte besökte vårt sommarhus.
Hur känns det då?
Det kändes jätteläskigt faktiskt. Vi var i Göteborg då nu så vi visste inte liksom hur mycket det hade brunnit här nere. Men ja, det var lite läskigt.
Och nu, vad finns kvar av gården?
Ingenting. De gamla grunderna kan man se här. Om du ser den kullerstenslagda innergården här så är de gamla grundstenarna kvar, några är kvar.
Ligger några kugghjul där ute också?
Ja, de har sagt oss då att det där man bara sagt är sånt som vandrar som en hästar och drar runt sånt där kugghjul.
Samma kväll började det också brinna i stenkyrkan nere i byn, men den lyckades man rädda. I kyrkan hittade man skoavtryck som tillhörde gryningspyromanen, som också blev fälld i tingsrätten för de här 2 bränderna. Men han friades sen i hovrätten och fick ett stort skadestånd. Det här är en av många bränder där polisen misstänkt att det är han som ligger bakom, men där bevisningen inte höll hela vägen.
Man blir jätteledsen över allting som har hänt. Men mullan nere i Skivar som brann då förra året. Det är så tråkigt just att när bara är på historiska som man aldrig kan återskapa igen. Det går ju aldrig att återskapa det gamla. Det är klart man tycker det är konstigt att man inte har tagit honom tidigare.
Från 1996 och framåt misstänker polisen att det är just gryningspyromanen som anlagt bränder i Skåne, Småland och Dalarna. Han tros ha satt eld på 100-tals hus och kulturminnesmärkta byggnader under åren. Och i takt med att det brann allt mer i södra Skåne, i bland annat Simrishamn, Ystad och Kristianstad, så växte hatet mot honom.
Det var ju oroligt också, liksom, nu mycket med äldre här. De var oroliga. Och när händer det nu? Vad händer nästa gång?
Utanför den lilla mataffären i Hammenhög, en liten by ute på Österlen, träffar jag Barbro Andersson och hennes man Ingmar. De har bott här i 42 år.
Vi såg ju polisutryckning och hela cirkusen. Ja. För det blev det verkligen ju.
Hur var det att bo här då?
Det är klart att det kändes lite oroligt. Man visste ju inte vad som kunde hända och när det hände. Det var ju alla tider på dygnet överallt.
Hammenhögsborna sörjer fortfarande Domargården. Ett gammalt korsvirkeshus som totalförstördes efter en anlagd brand i gryningen en dag i maj 2010. Strax därefter kom larm om att kyrkan också stod i brand. Men där klarade brandvärnet av att släcka elden. Gryningspyromanen anhölls även denna gång, men släpptes efter 67 dagar i brist på bevis.
Många människor så ser ju just bara alla bränder och läser bara om det. Men vi vill också att de som gör det och har ett hat också ska förstå vad han har gått igenom i sitt liv.
David Widlund är brandingenjör och har tillsammans med journalisten Jörgen Pettersson skrivit den första boken om gryningspyromanen.
Det är viktigt att kunna lära av en sån här person när man kan se i deras uppväxt, hur den blir, och att man försöker, det är viktigt för samhället och andra att kunna ingripa på vägen och stötta en sån person så att de kommer till rätta, att det inte behöver gå så här långt.
Författarduon har gått igenom domstolshandlingar, besökt brandplatser och pratat såväl med drabbade som med gryningspyromanens familj och vänner. Och det är en tragisk historia som rullas upp. Om en liten pojke som växer upp under mycket svåra förhållanden och en vardag präglad av kriminalitet i familjen, våld, mobbing och en stor otrygghet.
Det gick så långt att hans mamma höll han hemma från skolan i vissa perioder för att det var så illa där, och han började äta antidepressiva medel redan när han var 8 år gammal.
Men i Hammenhög, där verkar de boende jag pratar med måttligt intresserade av att veta mer om gryningspyromanen och de eventuella förklaringar till hans stora hat mot samhället som kanske kan finnas gömda i hans uppväxt. Erik Lindberg, som bor strax utanför Hammenhög, är en av dem.
Ja, jag är inte speciellt intresserad. Jag tycker det är beklagligt för den här människan. Det är det. Men ja, det finns ju många tragiska exempel.
Men du är inte nyfiken på honom?
Nej, jag tror jag vet så mycket som jag behöver.
Anna.
Hej, Egil. Välkommen.
Tack för att jag var på kula. Du satt
där. Men någon som är intresserad är Eva Gunn Westford, informatör på Skånepolisen. Vi träffas på polishuset i Ystad där hon precis rastat sin lilla hund. Vi sätter oss i ett tomt kontor för att prata om mannen som hon och hennes kollegor var med om att jaga under så många år.
Det går, det kryper under skinnet på oss. Och det är inte alls konstigt ju, eftersom människor var ju väldigt, väldigt arga både på oss och på honom under många år.
Till slut lyckades ändå polisen vara på rätt plats vid rätt tillfälle och få tillräckligt med bevis för att åklagaren skulle kunna väcka åtal. Och den här gången höll det faktiskt hela vägen. 8 år fick han för grov mordbrand bland annat. Och Eva Gunn Westford säger att hon minns ett ögonblick extra tydligt.
Den häktningsförhandlingen när vi satt i rättegångssalen. Och det enda jag kände där på något vis det var hat. Och då kände jag också hans utsatthet. Där satt journalister, där satt poliser. Vi var flera poliser i salen. Och liksom all fokus var riktad mot honom. Han var sliten, långhårig, såg ut att må väldigt dåligt. Och det var i december månad. Då blev vi alltid lite snällare när den närmar sig jul. Alltså då kände jag nästan skämdes på något sätt.
Men trots det ser inte Eva Gunn några problem med att blottlägga hans barndom och berätta andra ingående detaljer ur hans liv i den här nya boken.
Alltså han har ju också valt att blotta sig själv. Så att det finns ju ett spel däremellan. Ja, han har ju genom sitt sätt att leva blottlagt sig själv så många gånger och så länge och så ofta för Ystadbyr, för journalister. Jag vet ju att han har försökt sälja sin story för dyra pengar och så här, så att ja, jag tror att det tillhör spelet.
Gryningspyromanen själv har avböjt att medverka i boken, men författaren David Widlund säger att det är viktigt att kunna berätta om barndomen så detaljerat som möjligt, eftersom det är där han tror förklaringen finns till gryningspyromanens stora hat mot samhället.
Dels var han utsatt för i skola och i hemmet. Han verkar inte som han hade någon trygg plats. Och sen att inte samhället på något sätt har lyckats fånga upp det på vägen och hjälpa han på något vis att komma till rätta, så har det ju gett ett hat. Och sen är det möjligt att barndomen även har format att han har börjat elda, vilket hans bror då antyder.
Det är snart stängningsdags på Frälsningsarméns café i centrala Ystad, och en av besökarna sjunger en visa från sin barndom. Utanför vivlar stora snöflingor i vinden. Vid ett av borden sitter en man som kallar sig Lappen. Han har en tår tatuerad bredvid höger öga, och han säger att han var kompis med gryningspyromanen.
Jag har känt honom de tre sista åren. Sen han kom och knackade på min dörr helt plötsligt ändå.
Vad ville han då?
Nej, det var min före detta tjej som hon brukar plocka upp folk som har inte någonstans att ta vägen. Vi har umgåtts nästan dagligen i tre års tid.
Vad fick du för intryck av honom då?
Mycket intelligent, mycket vaken, mycket social, alltså mycket vänlig person.
I boken kan man också läsa om gryningspyromanens höga intelligens. Författaren David Widlund säger att det var den som gjorde att han klarade sig undan polisen och rättsväsendet så länge. Men Lappen, som säger att han aldrig sett något kriminellt beteende hos sin vän, tycker hela historien är djupt tragisk. Och han säger att hans vän blivit rånad på sitt liv.
Det är slöseri med en sån intellektuell människa, och jag tycker han har blivit överkörd. Man kan inte ta från en människa allt. En människa som inte har någonting att förlora, då skapar man en hämnare. Och det är det farligaste du kan göra.
I boken riktas också kritik mot rättsväsendet. Framförallt polisen, som författarna anser inte har tillräckliga kunskaper för att kunna utreda misstänkta mordbränder. Gryningspyromanen sitter nu i tryggt förvar på anstalt. Men där finns inte vård för den här typen av förbrytare. Om han sköter sig kommer han ut år 2016. Och Eva-Gun Westford på Skånepolisen är orolig för vad som kommer hända då.
Jag menar, rätt vad det är vi där. Det är nästan mitt dilemma, att tiden går så fort och rätt vad det är så är vi där, och så står han här ute igen. Lika förbannad, kanske. Då tycker jag det är ett problem.
Sist här Eva-Gun Westford, Skånepolisens informatör och reporter Anna Landelius.